Vi läser ur Lukas kapitel 9, vers 1-6. Lukas 9, 1-6. Han kallade samman de 12 och gav dem makt över alla demoner och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem för att förkunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sa till dem, ta inte med er något på vägen. Ingen stav eller påse, inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus, stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er, så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och de gav sig iväg och gick från by till by och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. I veckan så passade jag på när det var bra väder att gå in till kyrkan för att samla ihop mina tankar och ha tid att prata med Gud. Och ifrån Hjulsbro in till centrala Linköping så går gångbanan en stund bredvid Brokinsleden. Och då har man på höger sida Jungfruberget med dess ekhagar. Det är en väldigt vacker miljö och nu börjar det skifta i sprakande härliga färger. Det är de här rejäla ekarna, ett behagligt sus ifrån löven och man kan uppfatta en och annan fågel där inne. Så. På vänster sida har vi man Brokinsleden. Där far bilarna fram. Det är ett påträngande, stressande vägtrafikljud som liksom nästan tränger in i en. Jag kan ju tycka att bilar som sådana kan vara vackra och ibland till och med riktigt förföriska, men det sammantagna intrycket utav den här strömmen utav bilar, det är något ganska smutsigt, skräpigt, avgasigt och irriterande. Det där blev en bild för mig hur det kan, för mig åtminstone, kännas och upplevas i den här världen. Vi har det som Gud har skapat. Gudagivna, sköna, goda, vackra, härliga. Som när man möter det så påverkar den på ett gott och fridfullt sätt. Och sen har vi det som människor sysslar med. Som ibland kan vara praktiskt och nödvändigt för oss att ta del av. Till och med lite lockande ibland om det är en härlig bil man kan sitta och köra i. Men stressande, smutsigt, men påträngande. Och att leva i den här världen med de här sidorna och försöka relatera till dem, det tycker jag är väldigt förvirrande från stund till stund. Då tror jag att det är viktigt att förstå det här, hur Jesus har sänt oss till denna värld. I ett sammanhang för en ganska bra tag sedan när vi talade om några stycken som hade en del med studenter att göra, studentvärlden och att vara troende i studentmiljö, så var det någon, jag kommer faktiskt inte ihåg vem, men det var någon som uttryckte något klokt där att men man såg ju ganska mycket utav att det finns en del saker som kan vara förvirrande för en kristen människa i studentmiljö. Man möter liksom en världsbild där man inte räknar med Gud. Människor som är kunniga och imponerade som har en annan tro. Man märker att ens studiekamrater som inte delar ens tro är fina, bra människor som kan vara imponerande på sitt sätt. Och det finns en risk att man tappar fotfästet ibland när man kliver in i denna nya värld som troende student. Men den här mannen uttryckte sådär att så länge man vet att man är sänd in i den här miljön, att man förstår att man är här med ett gudomligt uppdrag, så är jag inte speciellt bekymrad över vad som finns i omgivningen. För då kommer man liksom stå i samklang med det som Gud har givit en. Men annars kan man väldigt lätt bli förvirrad. Och jag tänker på den här frågan man kan få i passkontrollen när man ska in någonstans. Numera går man väl mest igenom åtminstone om man ska till EU-länder, men om man åker någon annanstans kan man få frågan business or pleasure. Alltså, är det här affärsuppdrag eller är det nöjesresa? Och är man på affärsresa så har man ju ett specifikt uppdrag. Man ska möta människor, man kanske ska sälja in någonting eller man ska köpa någonting. Man ska liksom lyckas knyta kontakt och man har någonting som... Det förväntas att man kan redovisa någonting från sin resa när man kommer hem. Men turisten har inte högre ambition än att det ska vara vilsamt, behagligt, kanske intressant. Och så länge solen skiner, servicen är bra och priserna rätt så spelar det inte någon jättestor roll vilket hotell eller sandstrand eller sammanhang man råkar befinna sig i. Men när Jesus sänder sina lärjungar gör han det som en förlängning ut av den tjänst han själv står i. Och han uttrycker det i Johannes 20 och 21. Som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Och ni vet, Jesus tjänst var ju präglad utav faderns kärlek och den här genuina omsorgen om människor som han mötte. Och på samma sätt så är det tänkt att våran tjänst ska vara präglad av samma kärlek, samma omsorg. Och det här som talas om i det här texten nu, om hur lärjungarna skulle få makt över demoner och kraft att bota sjukdomar och förkunna evangeliet, det är alltihop ett uttryck för Guds nåd, Guds kärlek, Guds omsorg. Och det innebär för dig och för mig som Jesu lärjungar att vi inte är turister i den här världen. Hade vi varit det och det bara hade handlat om vår egen bekvämlighet och de tillfälliga nycker vi dykt upp, då hade vi kanske inte spelat så stor roll hur vi förvaltat våran dag. Då hade vi varit fria att falla för mattförsäljarens prat, dra sig iväg på kamelturer och vallas runt som jätter utav resbolagens guider kring de lokala ruinhögarna. Det är inte fel att vara turist någon gång ibland. Och alla behöver vi lite vila och omväxling någon gång. Men det går inte att leva hela sitt liv på det sättet. Är man normalt funtad så blir man ganska trött på hotellets all-inclusive-buffé redan innan första veckan är slut. Som sända till den här världen är vi här i business. Vi är här på ett uppdrag och himmelen väntar spänt på att vi ska redovisa när vi kommer hem hur vi lyckats. Vi må vara pensionärer, studenter, undersköterskor, pastorer eller ingenjörer. Alla är vi sända till den här världen med ett uppdrag. Och vi behöver faktiskt enträget fråga oss, vad betyder det här uppdraget för mig? Hur kan Guds rike ta plats i mig på ett sådant sätt att min omgivning inte undgår att påverkas? Under höstens predikningar har vi lyssnat till flera ställen ur Lukas evangelium som tar upp det angelägna i att vi tar emot det Jesus vill ge oss. I kapitel 8 talas till exempel då om den goda jorden som tar emot det ord som Jesus har att ge och hur ordet i oss skapar det liv som får växa med djupa, friska rötter och ger hundrafaldig skörd. Grunden för att kunna ge vidare Guds ord är att vi själva blivit drabbade. Våra ord måste ha täckning för vad vi talar om. Ett uttryck för det här är en bevarad hunger, en påtaglig längtan att få uppleva mer av Jesus. Jag var iväg på en dag i fredags om helande i Motala, arrangerad utav rörelsen New Wine. och en bland annat en anglikansk engelsk kyrkoherde, Paul Ha, nu tappar jag bort efternamnet, ja, undervisade. Jag får säga att jag var faktiskt lite skeptisk innan jag åkte dit. Jag hade varit på någon motsvarande sak för ett år sedan och det var helt enkelt inte speciellt bra. Lite knepig teologi och så. Inte direkt knutet till New Wine, men en liknande sammanhang. Men jag hade bestämt mig för att nej, jag tror faktiskt att Gud vill ge mig någonting idag. Och även om jag inte ska svälja precis allting hur som helst utan får sortera i det som sägs, så tror jag att Gud vill ge mig någonting. Och jag väntade faktiskt på vad kommer det vara. Undervisningen i sig var bra. Och ganska snart så får jag ett personligt tilltal utav någon som har ett profetiskt budskap till mig som handlade om saker som han inte kunde veta egentligen, men som var väldigt bekräftande och uppmuntrande för mig. Sen blev vi utmanade. Då var det en förkunnare som heter John Derneborg som talade lite grann om det här med kunskapens ord och hur det kunde ge uttryck, speciellt när Gud är intresserad av att göra ett ingripande. Hur man ibland kan få kunskap om sjukdom som Gud vill gripa in och se ett helande kring. Till exempel genom att erfara någon form av tillfällig smärta eller upplevelse någonstans i kroppen. Men även genom bilder eller andra saker kan Gud tala det här. Och jag själv inte riktigt varit med om på det sättet innan. Men jag sa okej, Gud, du får visa mig här. Och under bönestunden så kniper det till lite grann i magen, strax höger om naveln. Jag tänker, även knipa till i magen kan det ju göra liksom, nu och då. Det behöver ju liksom inte betyda någonting. Men i vilket fall har jag sagt sådär att ja, men Gud får använda, vi blev utmanade att dela det här. Så okej, vi delar, vi har lite verkstad här. Det är inte det värsta om man delar ett magknip för mycket. Vad kan gå fel? Och jag gör det. Jag får bara säga, när jag berättar för min fru så här, ja, okej, höger om naveln som ett streck neråt där. Jaha, blindtarmen, säger hustru när jag börjar berätta det här hemma vid köksbordet. Senare då. Men tillbaka till mötet. Då är det någon som har fått ett sms ifrån sin dotter alldeles nyligen. På väg in till sjukhuset, magsmärtor. Och vi har en bönestund för de som är på plats och vi får vara med och tjäna varandra. Och den personen jag är med och ber för har haft ryggproblem och jag upplever en väldigt tydlig förbättring i den situationen. Han har inte så att han kände all den här smärtan jämt, men det han kunde ha koll på just där och då, det kände att det här upplevde han verkligen som ett Guds ingripande. Men lite senare så får vi reda på då att ja, men det här, hon som är på väg in till sjukhuset, det handlar om blindtarmen. Och vi ber tillsammans för den här tjejen. Jag vet faktiskt inte hur det har gått. Jag har inte fått någon feedback kring det. Men jag tror ju att Gud har en speciell tanke med det där. Jesus vill använda oss. Han vill utrusta oss för att vi ska kunna vara i tjänst som en förlängning på hans egen tjänst. Det gäller faktiskt det här med helande och människors kroppsliga utmaningar. Det gäller konfrontation med demoniska makter. Och i Sverige är det normalt så att talar man om demoner så är det hemma liksom i samma kategori som tomtar och troll och mystiska väsenden och sånt som vi liksom passerar till någon form av forntid. Men för inte sån liten del av världens befolkning och också faktiskt i Sverige så är det människor som upplever det här som en väldigt konkret erfarenhet och utmaning. Jag har själv inte varit i någon sån tydlig befrielsetjänst, men jag har talat med människor som har erfarit befrielse. Bland annat en man som var en bit över 1,90, ganska kraftfullt byggd, hade någon form av lätt lättare nervskada, så hans rörelser var liksom ganska klumpiga och plötsliga utav sig. Och han berättade för mig så här att ja, jag hade såna aggressionsproblem. och hur han varit inne i den här rörelsen TM, jag tror inte de är så stora nu för tiden, var större för ett antal år sedan, som egentligen är bara en förtäckt form av hinduism, en transcendental meditation. Och kom i kontakt med en andlig realitet som ledde till stora aggressionsproblem och stora problem för honom. Han förlorade liksom självkontrollen. Och i ett möte med Jesus så blir han fri från det där, plötsligt och klart, och upplever sitt liv förvandlat. Jesus vill låta oss vara spjutspetsar i kampen mot destruktiva krafter. Och det behöver inte behandla om besatta människor, utan kan vara allting som binder människan på ett sånt sätt så att hon inte är fri att ta emot det liv som Gud har tänkt. Vi kan få vara fredsstiftare där konflikter råder. Vi kan få bryta strukturer som ställer människor utanför den vanliga gemenskapen på arbetsplatser eller i klassrum. Inte för att vi själva i allting är fantastiska. Vi ska varken vara fanatiska eller fantastiska. Fantastiska får vi vara, men ja, vi är kanske inte alltid så. Men Jesus vill utrusta oss och ge oss av vår egen, av sin egen auktoritet in i de här mötena med mörkret. Och Jesus säger ju faktiskt själv, ni är världens ljus. Det är meningen att ljuset ska lysa in i mörkret. Och jag är övertygad om att vi har mycket mer att upptäcka av hur Guds kraft kan verka i oss. Och kanske speciellt för att människor ska få upp ögonen för evangeliet. Jag tänker på den här när jag hade praktik på, när jag gick på bibelskola för väldigt många år sedan. Men då fick jag gå tillsammans med en skolevangelist som han verkade i en skola i Borås. Och han hade inte fyllt 20 år än den här skolevangelisten. Men han hade fått vara med och be för en av grabbarna som hade en skadad fot där på skolan. Ganska enkelt liksom, har du problem med foten? Ja, men får jag be för det? Ja, men det gör jag. Och så en kort bön. Och killen blev botad. Och det blev liksom ett sånt snack i skolan där. Att ja, men han killen, evangelisten, han bad för honom. Och nu kan han gå liksom utan problem. Och det blev en väldigt god ingång för evangelisten. På samma sätt kan den kraft som verkar i oss öppna dörrar och sammanhang som vi tror är helt stängda. Lärjungarna, de får noggranna instruktioner om att inte bära med sig för mycket på vägen, inte ens en matsäck. Jag tror att det hör samman med den här gästfrihetskulturen som fortfarande är norm på många ställen i Mellanöstern. Och i en tid där det inte fanns hotellkedjor eller snabbmatsrestauranger och så vidare, så var man ganska beroende om man skulle kunna resa att man kunde ta in hos privatpersoner och att det fanns en gästfrihet. Och det var, ska man säga, kredit. Det var liksom lite status i att få ta emot gäster, och man ansåg som en god människa om man gjorde det. Och i gengäld fick man reda på nyheter och sånt som kom ifrån andra sammanhang som den som reste visste någonting om. Utan packning så kan vi behöva lära oss att göra oss beroende av både Gud och människor. Jag tror att evangeliet mår bäst i ett litet underläge där man inte kommer liksom från oben och har liksom svar på allting och alla resurser och alla krafter och liksom ska lägga över andra stackars människor som behöver vårt förbarmande, utan kan komma lite grann underifrån. Det finns en speciell tanke kring det där att träffa rätt människa, som bland annat i Indien, där jag fick besöka den här ASSI-församlingsrörelsen som jag kommenterat många gånger, att man letade efter en fridens man, eller person of peace, för det kunde mycket lika gärna vara en kvinna, som står om i parallelltexten i kapitel 10, om man vill läsa mer i detalj. Alltså någon som tar emot den i ens hem, som inte bara tar emot personen utan också budskapet. Och hur det där hemmet kan vara ett nav där man kan få möta grannar och familjemedlemmar och andra människor. Och utifrån det navet få vara med och dela med sig utav evangeliet i många miljöer. Jag tror att vår Herre gärna vill leda oss till människor som på ett strategiskt sätt kan få ta emot evangeliet. Och vara med och föra människor i sin närhet också till tro. Bli kvar i det hemmet. Liksom stressa inte förbi, utan stanna där. På samma sätt får de människor och relationer som vi faktiskt får kontakt med, de ska vi vårda och ta hand om. Nu ska vi se hur långt jag sprungit iväg i mina anteckningar. Det spelar stor roll vilket slags självförtroende vi har med oss för att vi ska kunna ge oss in i samtal om vår tro. Ibland gör vi oss föreställningar om att de vi möter redan har fullkomliga liv och att våra erfarenheter utav evangeliet är för blygsamma för att imponera på någon annan. Och då är vi inte långt borta från att gräva ner det pund som vi har fått. Istället bör vi, när tillfälle ges, berätta om den erfarenhet vi har av Jesus och med all glädje och stolthet vi kan uppbåda. Mycket få människor kommer ta illa vid sig om vi berättar om vår tro på ett respektfullt sätt. Många kanske artigt kommer säga att det låter intressant, men det här är inte någonting för mig. Då har vi i vilket fall låtit dem själva ta ställning till det. Inte så få, och ibland i de mest oväntade situationer, kommer människor uppleva ett tillslag och känna att det här är verkligen någonting för dem. Även om alla inte vågar ta språnget till tro på en gång. Och ju mer vi övar oss i vanan att enkelt och okomplicerat dela vad vårt hjärta klappar för, desto oftare kommer vi också få vara med om det fantastiska att få se en människa komma till tro på Jesus och möta honom för allra första gången. Inte ens för de första lärjungarna var det idel framgångar. Om de inte blev mottagna skulle de skaka dammet av sina kläder. Det hände att fromma judar vid den här tiden, när de var ute och rörde på sig, om de kom från ett område där det mest bodde icke-judar, ett hedniskt område, och de skulle tillbaka liksom till sina hemtrakter, att de tog och skakade av sina kläder när de stod där vid någon lämplig gräns någonstans, för att de inte ville föra in det som de ansåg liksom var orent in i den judiska miljön. Mest kanske en symbolisk handling, men ändå. När lärjungarna så får utmaningen att skaka av sina kläder för någon som inte ville ta emot evangeliet, så betydde det i det här, det var ju för judar de då gjorde motsvarande sak, att när ni nekar till att ta emot budskapet om Guds rike, om evangeliet, så ställer ni er utanför det Gud har tänkt med sitt egendomsfolk. Och ibland så kan det faktiskt vara så att vi behöver presentera evangeliet med den utmaning och udd som det innebär att vi alla som människor är ansvariga. Och Gud har gett oss ett stort ansvar huruvida vi vill ta ställning och ta emot hans, honom själv, evangeliet, nåden, försoningen eller inte. Och jag märkte när jag för ett par veckor sedan här hade ett gäng skolungdomar och de ställde frågor om vad som var unikt med den kristna tron och så. Det var ju inte när man pratade om de här allmänna saker som de flesta människor kan tycka likadant om. Där vi som kristna tänker likadant som andra religioner eller folk som inte har någon tro. Utan när man kommer in på det här specifika. Varför just Jesus? Varför just korset? Varför just uppståndelsen? Varför måste man ta ställning till just det här? Det var då som det liksom verkligen slog an. Och man kände att men här finns någonting, en utmaning som öppnar ögonen, som väcker intresset, som känner att okej, är det det här det går ut på? Vi ska inte vara rädda för udden i detta. Jag har en liten dråplig berättelse som man snudd på kanske inte ska berätta i så här. Ibland uttrycker man sig inte helt visligt. Så. Men jag fick frågan utav några som inte är så kyrkliga av sig om vad man gör som pastor och så där. Och så frågade jag, men är det viktigt för dig då att andra människor kan få komma till tro? Och är det liksom ditt jobb att värva nya medlemmar? Och det kunde jag inte liksom förneka, utan men försökte förklara att man kan inte bara liksom tänka så instrumentellt kring människor, utan man måste bry sig om själva människan, annars är det ingen poäng. Så jag sa, man kan liksom inte bara slänga ett turn or burn i ansiktet för folk, utan man måste liksom visa kärlek. Så. Men det var det här turn or burn-uttrycket som på något sätt fastnade i det samtalet sen. Som var någon fall, aha, turn, ja, okej, okay. Oj. Säg inte så. men förstå att vi ska inte vara rädda för utmaningen och udden. Ja, på svenska blir ju turn or burn, vän, omvänd dig eller brinn. Så står det då, de gav sig iväg och gick från by till by, och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Lydnaden gav dem mer än snygga teorier om vad en lärjunge bör göra. Det gav dem verklig erfarenhet om att föra hoppet in i miljöer utav djupaste mörker. Se människor bli befriade till ande, kropp och själ. Och hur Guds rike tar form genom deras tjänst. Business or pleasure. Vi har att välja på att gå ur den här kyrkan idag som turister, med siktet inställt på bekvämlighet och nöjen, eller som av Guds utsända i denna värld att ge den det hopp som går att se, smaka och känna på. Vårt uppdrag innefattar hela våra liv, varje situation. Vi får utföra Guds verk när vi nattar barn, när vi lägger om bensår eller gör hållfasthetsberäkningar. Men jag tror att många med mig behöver erövra en ny frimodighet med att våran mun bekänna Jesus och dela evangeliet till de som ännu inte upptäckt Jesus. Då vill jag bara ge tre korta utmaningar. För det första, gör det till din dagliga bön att få berätta om Jesus och be för de människor som du kommer att möta. Två, tänk till. Vad kan jag dela av min erfarenhet med Jesus? Vad har det betytt för mig? Och hur kan jag presentera det? Liksom begripligt och enkelt, inte för komplicerat. Tre, försök föra ut samtalen som man ibland har väldigt alldagligt om väder och vind på lite djupare vatten. Fråga, men vad är viktigt för dig i ditt liv? Vad tycker du är det mest väsentliga i ditt liv? Och ganska snart kommer man in på ett ömsesidigt samtal som går djupare än det mest alldagliga. Och det fjärde då, ta då tillfället att dela det som verkligen ligger på ditt hjärta. Låt oss be. Jesus, du känner oss. Du vet våra framgångar och motgångar som lärjungar till dig. Nu har vi lyssnat på ett budskap om hur vi blivit kallade till dig. Hur du vill utrusta oss och ge oss kraft. Och hur du sänder oss ut i denna värld. Jag vill be att vi får en klarhet om vad det är som är just vårat uppdrag att utföra. Och att vi får erfara din kraft i dessa miljöer. Och så vill jag be för de människor vi möter kommande vecka. Jag vill be att de skulle få smaka på ditt rike, din goda, barmhärtiga vilja. Att de skulle få erfara det på det sätt vi kan göra med våra handlingar och med våra ord. Låt oss få bli ett tecken på din kärlek. Amen.